Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så har det då blivit tid för gymping. Det här är det sista programmet i vår konditions- och smidighetsbefrämjande serie.
Hej och välkomna till gymping. Nu när ni kan rörelserna, ta ut och jobba ordentligt, speciellt med magen. Men vi börjar som vi brukar med att bjuda till oss. Klara.
Oh! Välkommen till Indiepodden avsnitt 14. Nu ska vi prata träning.
Ja. Yes! Avsnitt 14, har vi verkligen gjort så många avsnitt redan?
Ja, det är så. Avsnitten går fort när man har roligt.
Ja.
Och nu är ni två som har pratat med Alex Elg, Marcus Erikssons tränare.
Mm. Mm. Verkligen, nu blir det svettigt.
Och de har jobbat tillsammans, Alex och Marcus har jobbat tillsammans sedan 2014, va?
Mm. Stämmer bra det.
Så det finns ju, förutom då att Alex är grymt erfaren nu då, och har hållit på i många år med det här, så är han ju så otroligt trevlig också. Så att det blir ett långt och jättekul samtal, tycker jag.
Det var väldigt, väldigt informationsrikt samtal och många bra lyssnarfrågor som vi fick möjlighet att ställa. Eller hur, Jakob?
Ja, det var... Mycket kul att få de här inblickarna, att han delar med sig med av så mycket. Inte bara om hur Marcus fungerar i gymmet, utan också sin egen historia. Så häng med och njut.
Så det är väl ingen anledning att hålla på detta, utan varsågoda, Alex Elg.
Vi kan väl börja lite där. Hur var stämningen i St. Pete när beskedet kom att det skulle bli ett längre uppehåll än vad vi ville?
Alltså, jag tycker att det drog ut på det rätt så länge. För jag flög dit och sen jag flög dit på tisdagen. Jag flög dit på onsdagen förresten. Onsdagen flög jag dit. Mm. Och då var ju allting frid och fröjd och vi skulle köra liksom. Och sen på torsdagen gick vi ner till banan och då var det lite tveksamheter och då sa de att ja, vi kanske får köra inför tomma läktare. Men racer ska fortfarande bli av. Och sen på fredag morgon så hörde vi att de supportklassen åkte ut och körde liksom. Och sen helt plötsligt blev det bara tyst. Mm. Så en liten stund senare fick jag höra då att allt var inställt. Så det var lite tråkigt när vi ändå kom dit. Men jag förstår ju liksom att det hände också.
Mm. Ja.
Men jag tänker, hur påverkades Marcus rent mentalt av att vara i den här osäkerheten?
Ja, alltså. Vi sa det redan på när vi träffades då, liksom på torsdag morgon. Att vad som än händer så vi går in i helgen precis som det kommer bli race. Vi gjorde våran trackwalk och allting och även fast allt var väldigt osäkert och nästan ingen annan gjorde trackwalk så gjorde vi det och vi försökte förbereda oss precis som det skulle vara race. Och sen, ja, så det var så liksom. Han var fullt fokuserad på att racea ända in i sista sekund liksom.
Mm. När kom du tillbaka till Sverige då?
Jag flög tillbaka hem på måndagen så jag stannade där över hela helgen. Mest för att få reda på lite mer vad som skulle hända för att jag tänkte om St. Pete blir inställt och då visste man ju inte riktigt hur det skulle bli med alla andra race i första början. Vi hörde i och för sig att de ville ställa in Austin och Long Beach men de visste inte vad de skulle göra med Barber.
Mm.
Så då istället för att flyga hem direkt på fredagen så sa jag stannar i USA för om det är race igen om 2 veckor så kan inte jag flyga hem nu för då kan jag inte komma tillbaka till USA. Mm. Men sen så var det klart att det också varit inställt så då flög jag hem på måndag och landade på tisdagen.
Ja, okej. Okay. Och på tal om världen som arbetsplats, när du inte är ute och reser så är CrossFit-gymmet i Karlskoga, inte sant?
Mm.
Din arbetsplats, hur ser dina dagar ut nu?
Nu är det ju ganska så, jag tänkte säga lugnt, men Vi har ju en liten annan approach i Sverige, verkar som resten av länderna som man är. Så vi har fortfarande öppet och vi försöker ändå så, men vi lyssnar på allt som händer och tar renligheten ganska allvarligt och försöker inte vara för mycket personer på ett och samma ställe och sådär. Men än så länge så är vi igång och vi kör klasser och träning som vanligt där. Så jag har varit rätt så mycket där de sista dagarna och jobbat.
Annars är det här ju en tid då väldigt många, kanske alla, tar fasta på en massa digitala lösningar för att slippa träffa varandra live. Och exakt. Visst är det så att du själv håller på att utveckla ett eget koncept för online-träning?
Ja, precis. Jag håller
på att berätta lite om det.
Ja, det är någonting egentligen som har legat och grott en liten längre stund. Att, nu har jag har ju varit ute på så mycket race inom bilsport själv sedan 2014. Mm. Och innan det så racade jag själv motocross och sånt professionellt.
Mm.
Och innan det så var jag med min pappa ute på banorna liksom runt om i världen. Och jag tycker det är jättekul med just den träningen. Och jag skulle vilja försöka hjälpa lite mer folk och kanske lite yngre folk. Mm. Och då så har jag liksom börjat tänkt lite på att köra lite online coachning. Men även kanske ha lite träningsläger och sånt där. Och det är inte, nu säger jag bara yngre folk, egentligen alla. Men det kommer mycket med online coachning och sånt nu. Och det finns mycket bra saker som man kan göra. Och göra egna videos som man kan skicka ut. Och man kan se sina klienter liksom online egentligen. Via videochatt och sånt och coach och sånt.
Och det här kan jag tänka mig redan är en del av ditt upplägg som du har med förare, eller? Att du coachar dem på distans?
Ja, precis. Alltså, Marcus och jag har ju varit tillsammans så himla länge, så han har sina grejer som han brukar köra, och så kan jag skicka då liksom träningspass till honom, och då vet han normalt oftast vad det betyder, det jag skriver ner. Det som är, om man har en helt ny person, då kanske man måste lägga in mer videos och sånt där för att kunna förklara det lite bättre. Men Marcus har rätt så god förståelse på vad, liksom, vad jag vill att han ska göra och sånt där. Men absolut. Och sen så kan det hända ibland kanske att Marcus åker till något annat gym eller någonting och ska träna. Och då brukar jag säga till honom, skicka en bild på hur gymmet ser ut och vad som finns där inne, så kan jag liksom komma på någon bra pass liksom och sånt också. Och då är det ju rätt så smidigt att kunna ha en plattform eller en app eller någonting som man kan lätt lägga in videos och förklaringar och sånt där och bara skicka över.
Förstår. Mm. Så tiderna vi är inne i nu, det förändrar ju väldigt mycket och det är ju väldigt oklart när IndyCar-säsongen drar vidare. Men låt oss backa bandet lite. Du sa ju att du har kört motocross mycket. Du var en berömd pappa. Så motorsportintresse, har det alltid varit med dig?
Nej, inte alltid. Inte när jag var yngre. Alltså, jag vet inte varför, men som sagt, jag var på mycket racingbanor när jag var väldigt liten. Och kanske var det för mycket, för då jag tappade liksom intresse. Och när jag väl var på banan så tittade jag inte på racingen egentligen, utan jag när jag var yngre var väldigt, höll på mycket med extremsporter och sånt där, och mycket skateboard och snowboard och lite såna grejer. Så jag kommer ihåg att jag hade med min skateboard och åkte lite på baksidan i depån liksom och så där, och var inte så intresserad av själva racingen. Det kom senare, kanske när jag var 12-13 år, då tyckte jag det var lite kul att köra motorcykel och sånt där och börja träna lite med det.
Så det var lite via extremsport och sånt som du kom in på just motocross och sådär, eller?
Ja, jag tror det. Som sagt, jag har egentligen alltid haft en motorcykel stående i garaget. Pappa hade med någon liten motorcykel från Japan, vet jag, sådär. Och sen så hade min brorsa en motocross som också bara stod där, som man inte använde. Och så en dag så bestämde jag för att testa, och så tyckte jag det var jättekul. Och nästan från direkt så var det rätt så seriöst. Och jag började träna hårt och liksom, vi åkte till banan hela tiden. Och ja, på den vägen är det.
Banan, vilken bana menar du då? Är du uppvuxen i Karlskoga? Eller?
Jag är uppvuxen i Karlskoga, så jag började träna och sånt och 12-13 års ålder på Karlskoga motocrossbana. Och började tävla året efter egentligen, efter jag startade. Och på den tiden fanns det jättemycket tävlingar, så man kunde nästan tävla varje helg i Sverige under rätt så många månader. Och sen så när jag blev lite äldre, när jag kom upp till gymnasiet, så var jag antagen till ett sånt riksidrottsgymnasium i Tibro. Mm. Sån motocrossgymnasium då. Så jag började där. Och sen precis när jag tog studenten då kom jag med i någonting som kallades för juniorlandslaget och började köra EM och sånt där för Sverige och sånt. Så från egentligen att jag tog studenten så har jag inte gjort något annat än kört motocross. Till jag blev 30 år. Så då har jag kört över hela världen egentligen. Och allt från SM och EM och några VM-deltävlingar och sånt.
Mm. Sen, nu har du jobbat med Marcus Eriksson i ett antal år. När började du satsa på jobbet som personlig tränare? Och hur hamnar du sen på den här nivån att du hamnar i Formel 1-depån?
Ja, det är en... Ja, jag var väl på rätt ställe på rätt tid kan man säga. När jag slutade resa motocross så det var 2009, och då genom en kompis som hade vissa kontakter sa till mig att åka till Belgien för att göra en sån här audition för en stor cirkusshow som heter Dragon, ungefär som en Cirque du Soleil show. Aha, som hade bestämt sig för att ha freestyle motocross med i deras show. Så jag åkte dit på en audition och lyckades få jobbet. Och 2010 så flyttade jag till Macau och jobbade i den här showen då. Så vi körde 10 shower i veckan egentligen, freestyle motocross. Och jag var där i 4 år och körde den här showen. Men under sista året, eller under tredje året, så fick jag lite problem med ryggen. Eller ganska stora problem. Det blev ju rätt så mycket stora påfästningar och sånt. Så jag fick, det blev så att jag stelopererade ryggen. Så jag åkte in och opererade mig i Hongkong. Och då blev jag ju sjukskriven en ganska lång stund. Och under den tiden så började jag plugga till att bli personlig tränare. Så jag tog min utbildning där i Hongkong. Och sen så var jag hemma på semester faktiskt när jag träffade Marcus. Bara, jag hämtade han och pappa på flygplatsen på Arlanda. Kom och hämtade han. Och då hade de varit, och jag vet inte om de hade skrivit kontrakt eller om de hade varit i samtal då med för säsongen 2014 med F1 då. Mm-hmm. Och då sa Marcus, jag hade träffat Marcus kanske 2 gånger innan det, så jag visste vem han var, jag hade lite koll liksom. Men då satt vi i bilen på väg hem och då sa han, Alex, nu om det blir så att jag kommer till Formel 1, då behöver jag verkligen en tränare. Kan du hjälpa mig med det, sa han.
Häftigt.
Ja, så det var, jag hamnade liksom högst upp direkt liksom, utan att, visst jag hjälpte ju lite folk när jag bodde i Macau och sånt, men inte på den nivån. Mm-hmm. Och jag har alltid varit liksom, jag har alltid tyckt träning har varit kul och liksom testa mycket själv, och jag hade egen tränare när jag körde motocross och sånt, så det har alltid varit en stor del liksom. Men att komma in direkt i Formel 1 var ju rätt så stort.
Mm. Just det. Men det blir ju en ganska speciell relation va, mellan tränare och förare. Jag tänker, ja. Och det verkar ha funkat bra i och med att ni har hängt ihop så många år. Men det var väl lite en chansning av Marcus kan man tänka sig, om ni inte kände varandra särskilt väl.
Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut. Det var det nog. Och speciellt jag och Marcus, vi var nog en av det tajtare teamet skulle jag säga i Formel 1. För under de åren Marcus körde Formel 1 så hade inte han någon... Det teamen han körde för hade ju inga simulatorer och sånt. Mm. Och det lämnar mycket tid till mig att kunna hitta på saker mellan racerna. För de flesta förarna, när ett race är färdigt, så flyger de tillbaka till fabriken för att köra simulator. Och sen flyger de ut till nästa race. Men då kunde jag försöka hitta på roliga saker och bra ställen att åka till för att träna mellan racerna. Som kanske, du vet, om vi var i Australien och nästa race var i Bahrain, så kanske vi stannade i Thailand på ett träningsläger i en vecka istället. Och försökte hitta olika ställen och bra gym och sånt där. Så Så det vart att vi reste jättemycket tillsammans och så. Så vi är ju kompisar också.
Mm. Det gäller att man inte tröttnar på varandra, va? När man tillbringar så otroligt mycket tid tillsammans.
Mm. Verkligen. Verkligen så är det. Och jag tycker vi har kommit överens jättebra. Men så kan det vara liksom. Vi kan åka ut på, vi skulle kunna flyga till USA, han och jag. Vi kan köra bil från Karlskoga till Stockholm och sen flyga till USA och knappt prata med varandra. Vi sitter bredvid varandra, men man känner varandra så väl nu, om du förstår vad jag menar. Liksom.
Oh ja.
Så att, det räcker att man tittar på varandra ibland och så förstår man vad man tänker och vill. Liksom, så där. Så det har blivit väldigt tajta.
Mm. Och numera så har också ryske torpeden Daniil Kviat med ett team, om man kan säga så. Hur känner du Kviat?
Jag ska säga att jag är inte med honom så mycket nu i år längre. Det var mer förra året.
Okej.
Men jag, alltså som tränare i F1-depån så får man ju liksom några timmar ledigt när de sitter med ingenjörer och sånt där efter race eller efter träningar på eftermiddagarna och sånt. Det blir ju rätt så långa dagar. Och då ibland så händer det att liksom vi tränare möts upp någonstans i depån eller vi kanske har med oss någon cykel och cykla banan eller vi kanske träffas på gymmet på morgonen eller på kvällarna och tränar ihop och sånt. Och så på så sätt är det. Så jag lärde känna många av de andra tränarna i F1-depån. Och en gammal tränare till Ricciardo, en australiensisk kille.
Mm.
Det är han som började hjälpa Kvyat när Kvyat kom tillbaka till förra året då.
Mm.
Och han kunde inte åka med på alla race. Så då ringde han upp mig och frågade om jag kunde hjälpa till och vara med på lite träningsläger och några race och sånt.
Okej.
Okay. Så är det. Men nu har jag fortfarande lite kontakt med Danilo och sånt. Vi skriver till varandra och ger lite support och sånt.
Har de olika attityd när det gäller träningar eller är det ganska lika?
Ganska så lika. Marcus gillar att träna mer, om man säger. Han gillar att träna. Och det är någonting som vi har byggt upp under tiden. Liksom. När vi började 2014 så gillar han inte att träna så mycket.
Mm-hmm.
Men till slut så blir det så att man, om man håller upp en dag eller två, då får man lite abstinens och sånt. Och det är nästan målet liksom, när man har någon att jobba med. Och när man ser att de vill göra de där bonuspassorna och sånt. Mm. Så Marcus har kommit dit, han verkligen älskar att träna och jag tror att om han ska flyga någonstans eller resa någonstans så är träningsskorna det första som åker ner i väskan nu för tiden. Mm. Så det är väldigt kul. Men skillnaden på dem är egentligen kanske vad de gillar att träna. Så, där. Så att som Daniil, han gillar att simma mycket, han gillar att boxas och sånt. Och Marcus har varit, vi har ju cyklat lite mer och kanske kör lite mer vanlig gymträning tillsammans och sånt. Så det är lite olika grejer.
Kommer vi in på det här med reseförarens fysik, och det är ju ganska naturligt i och med att det är dig vi pratar med. Men alltså, går det att beskriva vad som är den optimala fysiken för en reseförare? Finns det liksom något mål som man strävar efter oavsett om det är cykling eller simning eller boxning man jobbar med? Finns det liksom ett mål, ett optimalt mål man jobbar mot?
Ja, det är superindividuellt. Det beror på vad man har att starta med. Alla har ju olika mål, så är det ju. Men det finns ju några grejer som att för första så ska det ju oftast vara så lätt som möjligt. Ju lättare du är, desto bättre är det. Mm. Men du måste ju fortfarande vara så stark så att du orkar köra ett helt lopp. Och att du orkar göra ett helt lopp utan att göra några misstag. Och det är ju någonting som vi ofta liksom pratar om efter racerna. Liksom, hur känner du dig? Hur känner du dig i kroppen, i nacken och axlar och sånt där? Blev du trött? Gjorde du några misstag på grund av att du blev utsliten liksom? Och så det är liksom det viktigaste.
Mm.
Och hur man når dit kanske är lite olika beroende på vart man startar såklart.
Mm.
Så är det.
Vi har en del lyssnarfrågor på precis det här ämnet. Vi har en från Lasse Larsson som undrar, hur balanserar man då träningen för att bli stark och explosiv men ändå utan att lägga på sig för mycket vikt och muskler?
Mm. Men just explosiv behöver man inte direkt vara i bilen liksom. Det, så det jobbar vi inte så mycket med. Men det är samma där igen. Som jag sa, vikten är ju superviktig. Och vi väger ju oss. Alltså i F1 så väger du före och efter varje pass hela tiden. Mm. Och då för man ju dagbok på sånt också liksom. Och då, så fort man ser att det kanske springer iväg, så är det ju liksom, ja, då kanske man får trappa ner på styrketräningen och göra någonting annat en stund, mer kondition och sådär. Och bara försöka, ja, det gäller bara att hålla koll egentligen. Föra dagbok och se, då kanske, om man kanske gått upp lite i muskelmassa, och då får man gå tillbaka och se vad jag gjort de sista veckorna för träning. Och sen, okej, det här kanske inte var så bra, då får vi försöka ändra på det i framtiden.
Men här då får man också tänka på födan, kosten man stoppar i sig. Det vet vi alla som passerat 40 och någon gång försökt och misslyckats med att bli av med några kilon, att man kan liksom inte träna sig bort från en dålig diet på något sätt.
Nej.
Och blir man i din roll ofta en slags så här matpolis som får hålla koll på vad de stoppar i sig?
Ja och nej, för alltså, det är så himla viktigt för dem att inte väga för mycket också, så de är ju rätt så duktiga direkt alltså, men jag återkommer oftast till Marcus eftersom jag har mer erfarenhet med Marcus och sånt. Och eftersom vi reser så mycket, vi är på flygplatser, vi är på hotell, vi har inte så stora chanser att laga egen mat förutom när vi kommer till själva banan. Så från nästan dag ett så var det mer att liksom lära Marcus att ta smarta beslut. Kanske inte skriva en meny för hela veckan att det här ska du äta då och då, utan kunna se och kanske kunna snabbt tänka på det här. Det här funkar att äta, det här borde jag kanske hålla mig borta från. Mer så. Så det är lite svårt. Det är inte som många andra sporter som kanske har några tävlingar per år och kan vara hemma och ha förberedd kost och sånt hela tiden och väga mat och sådär. Utan det blir ju mer att man får gå in på restaurang och se snabbt på menyn vad som finns och försöka beställa det bästa av det.
Förstår. Vi hade fått en lyssnarfråga från Arvid Disner om det. Men om vi säger så här, för Emil Karlsson undrar, hur många husky får Marcus dricka per dag?
Ja, det vet jag inte än. Men det är så här, det är ganska enkel matematik att man ska väl kanske inte stoppa i sig mer än man bränner, vad man gör av med. Och sånt har också Marcus lite på känn, utan, och han använder liksom lite olika sådana, du vet, såna stegräknare och sånt ungefär, va, och sådana band, pulsband och sånt där. Och då kanske man på träning och sånt lite lätt vet ungefär hur mycket man har tränat varje dag, och då också kunna äta därefter. Har man en dag när man bara rest och inte tränat och bara suttit kanske i möten och sånt, då får man äta lite mindre.
Hur med träningen annars? Det är också en fråga från Lasse Larsson. Delar man upp den periodvis i uppbyggnadsfaser och tävlingsfaser, eller är det ungefär samma året runt?
Nej, vi delar upp den också. Så vi brukar alltid ha en längre, nu säger jag längre, men någon veckas uppbyggnadsperiod på våren. Och nästan lite en sån kick-off liksom på att säsongen ska starta, och då brukar vi åka iväg någonstans, jag och Marcus, och då tränar vi rätt så hårt och bra kost och allting sånt där. Så då är den verkligen den liksom, då startar vi upp och försöker bygga upp så mycket vi bara kan. Sen så när säsongen är igång, då är det ju mer att bibehålla och liksom känna sig fräsch från, för det blir så mycket resor och sånt där, så då är liksom kost och sömn kanske det viktigaste av allt liksom. Men försöka kräma in lite pass. Och när Marcus inte reser under raceperioden, när han är hemma, så tränar han i alla fall en gång om dagen. Så upp mot kanske 2 timmar om dagen då. Så är det. Och sen så som är Formel 1 när de har den sommar. Har ju ett litet sommarlov där på 3 veckor. Och då brukade Marcus ta några dagar ledigt först. Och sen så kör vi en till sån träningsläge för att liksom rampa upp inför sista racerna på höstsäsongen då. Och sen så när sista racet är gjort för året så brukar Marcus också ta kanske någon vecka, kanske en eller två veckor ledigt. Och sen så tränar han igen. Men då kanske inte lika ofta, kanske kör 4 pass i veckan eller någonting. Så det är bara för att bibehålla lite och inte vara på helt noll när vi startar igen. Så.
Förstås.
Så det finns säsong där också, liksom hur man tränar och sånt.
Okej. Och sen när vi pratar om olika racingklasser så har vi en fråga från Tommy Dahlman som undrar, är det olika träningsupplägg beroende på IndyCar eller Formel 1, och fick ni lägga om träningen för Marcus inför förra årets säsong då?
Ja, det är lite olika, och det igen så det här med vikten, så vikten är inte lika viktig i IndyCar, för det alla har ju en, man kan vara lite tyngre där. Och då blir kanske lite mer, vi har kört lite mer styrketräning med Marcus för att han ska kunna bygga på lite mer axlar och sånt. För de jobbar ju så mycket mer med bilen där, det är inte någon sån servostyrning. Och det är inte kanske lika hög påfrestning på nacke och sånt som i Formel 1. Så Formel 1 var det mycket mer nackträning och sånt. Annars är kondition
och sånt. Annars hade jag trott att det var lite tvärtom med G-krafterna på ovalbanor, men det är inte så alltså.
Det är ju G-krafter på ovalbanorna, men på ovalbanorna så har de ju också en liten extra kudde på utanför hjälmen, så att de kan nästan luta sig mot lite för det är i stort sett omöjligt att hålla upp i nacken i mer än ett varv där liksom. Så de måste nästan lära sig att slappna av i nacken och bara låta den hålla emot kudden där.
Vi har också lite undran riktat oss om Marcus igen då. I början av hans Formel 1-karriär, då var det ju några år det var särskilt stora behov liksom, för föraren att de ska väga så lite som mycket. Och han var ju väldigt smal, men såg du någon gång att förarna, inte bara Marcus och Daniel också, att de led av hur det här behovet, alltså kravet på dem att vara så smala, så lätta som möjligt. Kan du berätta någonting om den perioden i början av din och Marcus Formel 1-karriär?
Ja, alltså egentligen så var det under hela Marcus karriär, för det här med han, det sista året, eller liksom året efter Marcus slutade och gick till IndyCar, det var ju då de började med en sån viktgräns i Formel 1. Så Marcus fick alltid slita med just vikten, även fast han hade, som du sa, gick ner och var rätt så smal och låg liksom på gränsen där hela tiden. Och det var ju alltid en han fick ju alltid kämpa egentligen och träna mycket och äta lite. Och ofta stå på vågen liksom och se, räcker det här eller måste jag träna mer och äta mindre? Liksom. Daniel har en liten annan kroppsform, så han behöver inte slita lika mycket som Marcus. Han hade det lite enklare och kunde äta mer vad han kände för och sånt.
Så Marcus är 1,80. Då räknas han som en av de längre Formel 1-förarna och även bland IndyCar-förarna, eller hur?
Ja, precis. Det är några som är lite längre där, men Marcus är en av de större. Ja.
Är det någon annan IndyCar-förare som du snackar med? Liksom?
Ja, det gör jag ju, absolut. Så, som Marcus teamkamrater från förra året av Hinchcliffe, och sen så även jag känner ju lite Rossi från när han var testförare eller tredjeförare i Caterham när han var med ute på racen då första året. Ja, just det. Och sånt. Så det är väl dem, och sen så har vi snackar vi en hel del med, och sen nu i år träffar vi och vi reser ju en hel del med Felix Rosenqvist och sånt också.
Saknar du resandet med Formel 1?
Nej, det kan inte det. Påstå att jag gör. Nej, det gör jag inte. De har väl två olika grejer, två skärmar och sådär, men jag tycker det är skönt att vara och köra IndyCar just nu. Jag gillar dem.
Men bara så jag förstår ert upplägg, du kommer vara på plats under alla racehelger i USA och stötta Marcus, ja, så som du har gjort tidigare.
Ja, det kommer jag. Och det var egentligen det första racet och det andra racet som jag bara skulle flyga ut till själva racet egentligen. Sen många av de andra resorna kommer jag flyga till Indianapolis och träna några dagar med Marcus. Och sen drar vi till det på race och sen tillbaka till Indianapolis och träna mellan racerna.
Okej. Okay.
Men nu får vi se hur det funkar här med nya schemat och sånt. Vi har liksom inte riktigt... det är lite svårt att planera än, känns det som.
Ja, det är mycket som hänger i luften och är oklart. Men vi har även fått en lyssnarfråga från Ulf Stenberg som undrar om depågubbarna i IndyCar, kör de någon slags workout?
Ja, jag var innan testet i Austin så var jag i Indianapolis en sväng och då var jag förbi teamet på Chicanassi. Och de har faktiskt ett jättefint gym. Mm. Och de tränar, jag tror att de tränar en gång per dag. Alla alltså själva pitch crewet och alla mekaniker och sånt. Och de har en personlig tränare på teamet som ser till att de håller sig i form.
Häftigt.
Mm.
Ja, det är intressant.
Så då gör de, så de kör, jag kan inte svära på om det är varje dag, men de kör i alla fall gym en gång om dagen och sen tror jag att de kör depåstoppträning en gång om dagen också.
Ja, det var det jag tänkte fråga, eftersom Formel 1 vår stopp, de är ju över på 2-3 sekunder. Men det indikerar, det ser lite mer fysiskt ut. Så det är en intressant insikt. Att det är ju klart, det är ju en stor professionell organisation, Chip Ganassi Racing. Så det förvånar mig inte, men det är en intressant insikt där.
Nej, men de tränar rätt så mycket. Och sen så är det ju, som Jeff, som du säger, det går ju väldigt fort ett depåstopp. Men i IndyCar så tar det dels lite längre tid, så där finns det kanske lite mer tid att hämta, men sen så är det så många depåstopp också. I ett F1-race är det oftast ett depåstopp. Men här kan det vara 4-5 depåstopp och då blir det rätt så mycket tid om man kan göra det effektivare och snabbare. Så det är väldigt, väldigt viktigt och de tränar superhårt på det.
Det får mig också tänka på en annan så här viktig aspekt av hälsa, nämligen sömnen.
Mm.
Och ja, reser man mycket så vet man hur sömnen brukar påverkas av det. Så det har jag alltid undrat. Alltså om man reser på det sättet som Formel 1-personal och Formel 1-förare gör, hur lätt eller hur svårt är det egentligen att ha en hälsosam relation till sin sömn?
Det är det så svårt. Som du säger, och sömn är ju liksom, det ligger verkligen i det är populärt just nu om man säger så, att man har förstått hur viktigt det är med sömn och hur mycket det verkligen påverkar kroppen. Så ibland blir det så liksom att jag har inte sovit så bra och då kanske det är bättre att inte gå till gymmet den dagen liksom, att då är det bättre att sova och stanna hemma för att liksom känna sig bättre. Marcus har alltid haft ganska så lätt att ställa om tidszoner och sånt där, och jag tror att han har rätt så tur med det. Men visst sliter det på kroppen, det gör det absolut.
Man det gör det, man märker ju själv omedelbart när man har sovit dåligt en natt och absolut. Tränar, så man är ju svagare liksom.
Ja, jo, men det är man verkligen, så det är någonting som jag tror att man ska lägga mer vikt på och försöka känna att har jag inte sovit ordentligt så då är det bättre att hoppa över träningen den dagen och försöka sova mer och äta och sen så ladda för nästa dag.
Mm.
Och det är lite sånt som jag och Marcus också får prata om och försöka känna av liksom, hur mår du och sånt. Och sen så får man göra om träningen utöver det. Det är sånt som eftersom man reser så himla mycket. Så det är många dagar som man får ställa om träningen lite.
En annan sak som jag har tänkt på lite inför det här samtalet är att det finns ju en del förare genom motorsporthistorien som har varit berömda som liksom playboys, James Hunt till exempel, och sen så finns det andra som Stefan Johansson som vi pratade med för några veckor sedan, och han sa att han inte rörde en droppe alkohol under 20 år i sin aktiva karriär. Racerförares festande, är det bara en gammal relik från 70-talet, eller har du sett något liksom att förarna festar tillsammans efter en avslutad säsong? Hur ser du på att dricka alkohol mellan loppen?
Jag tror liksom det är, om man säger så, att allt har ju blivit mer professionellt sen den tiden. Och alla, för att bli bäst så försöker alla hitta gränserna och vara liksom så seriösa som möjligt. Så det är inte så mycket festande och sånt där. Men jag tror även i alla fall att det kan vara viktigt ibland som förare att kanske träffas utanför banan och snacka och kanske ta någonting att dricka och sådär. Men det, jag tror inte att det är så mycket sånt som... Det är många som tror, speciellt på Formel 1, att det är så mycket glamour och sånt där. Men det är mest slit för de flesta.
Glamouren kan flyga ner och titta på det sättet.
Mm. Som det är mer sånt. Ja.
Glamouren får man spara till efter den aktiva karriären kanske.
Ja, eller hur? Mm. Det är väl bättre. Ja. Nej, men så är det absolut. Varför inte det? En sån karriär på är oftast inte superlång. Liksom, så varför visst, inte göra det bästa av det under den tiden och sen så kan man njuta efteråt sen.
Mm. Visst. Men du, vi tappade bort lite grann den tråden som vi pratade om till en början om din egen online-satsning. Är det någonting som du räknar med kommer bli publik inom en snar framtid? Eller någonting folk kan börja haka på relativt snart? Eller hur?
Ja, nej, men det, jag skulle vilja komma igång med det rätt så snart. Det är lite små grejer, men alltså jag ser fram emot att hjälpa mer folk. Jag vet också där att jag kanske inte kommer hålla på med Marcus i hela resten av livet. Så. Mm. Men jag tror ju att just träning och sånt, träning och hälsa är någonting som jag alltid kommer göra. Så jag ska försöka komma igång med det nästan omedelbart nu. Och starta upp i lite mindre, kanske med några färre klienter och sen så bygga uppåt. Jag har redan hört lite från olika folk som är lite intresserade och sådär. Så, det är dags att börja nu.
Men är det motorsportfolk då också? Eller är det bredare cirklar?
Allting egentligen. Absolut allting. Ja. Men jag känner ju att jag har så mycket kunskap om just racing. Dels att jag har racat själv på en viss nivå. Och sen att jag varit på högsta nivå i bilsporten också. Mm. Och det kanske inte bara är som sagt just träningen, utan jag vet vad som krävs runt om också.
Just det.
Och sett vad liksom alla de här killarna gör. Som jag tror att jag kan hjälpa i mycket motorsport. Men om folk vill kommer till mig med olika och andra mål, så skulle jag tycka det var en jättekul grej att försöka hjälpa dem också.
Mm. Kul, det ser vi fram emot att höra mer om.
Mm, ja, absolut. Det är någonting som ska bli kul att pyssla lite med.
Gergej, har vi några mer frågor till Alex?
Alltså, jag tror att vi har fått med allting. Jag tror vi har fått med alla våra funderingar och jag tror vi har fått med alla våra lyssnarfrågor. Och ja, vi har stulit nästan 40 minuter av din tid, Alex. Så...
Ja, ja.
Egentligen är Indiepodden 3 personer stark. Ronny är inte med just idag, men vi ska sätta honom på ett ordentligt bootcamp där han får passa på och träna som Marcus och Daniel och de andra professionella reseförarna.
Ja, men kanske... det tycker jag. Det är kul så... att skicka över några pass till er som ni kan känna lite på.
Aha. Ja, men gör det. Det vore jättekul att testa.
Mm, och jag behöver också komma i form för att vara helt ärlig. Vi kanske delar lite av våra egna äventyr på vår Instagram och andra sociala medier. Men... Tack så mycket, Alex Elg, för att du var med i Indiepodden och gav oss en hel del intressanta insikter hur racerförarna tränar. Tack!
Tack själva, det var jättekul att vara med.
När ni lyssnar på det här, blir ni taggade på att träna mera? Ronny, jag vet att du har varit jobb som personlig tränare och säkert betydligt bättre form än vad jag är. Men vad säger ni?
Ja, det är preskriberat nu att jag jobbar som personlig tränare. Men jag är grymt pepp faktiskt. Jag är framförallt sugen på att träna som en motocrossförare faktiskt. För jag tror att de har ju en grym fysik verkligen. Så att jag tror man kanske ska få plocka upp den där tanken om att kanske ha Alex som online-coach. Det tycker jag för det ska jag passa på att göra.
Mm. Det är lite frestande alltså. Jag fick nog ryck precis vid årsskiftet som så många andra. Och fick lite regelbundenhet i min gymträning. Men det rann ganska snabbt ut i sanden efter när corona började bli en grej. Jag är inte helt bekväm med att hänga på gym sen dess. Men jag har lite prylar hemma som jag... försöker använda en roddmaskin till exempel, som jag tycker väldigt mycket om. Så, men jo, självklart blir man pepp
och träna mer när man har samtalet med Alex. Jag blev också för egen del lite så här pepp på att sova bättre. Tycker det var kul att han tryckte på vikten av att sova.
Och det är nästan så att har du inte ätit tillräckligt bra och sovit tillräckligt bra, så är det nästan lika bra att strunta i träningen och fokusera på de bitarna. Och det får man inte höra så ofta, men det blir mer och mer vanligt vedertaget ändå. Det är ju kul det, men det är väldigt skönt att höra en sån som Alex säger det. Så jag tog faktiskt med mig det också.
Mm.
Mm.
Så nu vilar jag hela tiden. Jag sover ingenting och så bara vilar jag hela dagarna. Nu käkar jag en hamburgare här. Det var inte bra. Jag får skita och träna.
Nej, jag får vila mig i form alltså.
Kan försöka. Men nu, det är ju vår. Det borde vara racing-säsong. Klart man blir lite rastlös. Men ifall man har lyxen att inte bo mitt i stan, som jag gör, jag bor i utkanten av Uppsala, så kan jag ta cykeln och cykla ut på landet, försöka komma upp de här 70 kilometerna som Marcus Eriksson gör per dag. Men hoppas att våra lyssnare blev inspirerade av detta. Vi har mer Indiepodden kommande nästa vecka efter påsk, så hoppas ni är med oss då också.
Tack för den här gången.
Ja, och tack till vår sponsor Automotorsport också.
Det får vi inte glömma. Tack.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.